With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där, Niklas Holmgren här. Vad sägs om lite ishockey Holmgren möter denna vecka? Från Kungälv via Frölunda och SM-final under Lasse Falk 1996 till klassiska Boston Bruins där han stannade under hela sin NHL-karriär på 11 säsonger. 2005 under NHL-lockouten då de bästa spelarna spelade i Sverige blev det SM-guld med Frölunda. 2006 tog han OS-guld i Turin. I Holmgren möter denna vecka handlar om före detta postiljonen i det kungliga postverket Per Johan Pebben Axelsson. Jag träffade Pebben på hans favoritfik i Kungälv. Vi satt ute och det blåste stundtals vilket gjorde att ljudet hackade lite vid några tillfällen. Jag ber om ursäkt för det. Innan vi tar och lyssnar till Pebbens historia så vill jag bara meddela att det går bra att komma i kontakt med mig via Twitter, Niklas_Holmgren, Facebook, Holmgren möter heter sidan eller hemsidan niklasholmgren.nu. Dags att lyssna till Per Johan Axelsson. God lyssning! Anders Per Johan Axelsson, Pebben kallad, född den 26 februari 1975 i Kungälv. Tjenare Pebben.
Tjenare Niklas.
Och nu sitter vi i Kungälv också. Ja, vad fint, ja, här. Var är vi någonstans?
Vi är på Ytterbyvägen i Kungälv på, ja, Farbror Knuts.
Och här hit berättar du, hit kör du, eller hit åker du nästan varje morgon. Du kör barnen till skolan och så sätter du här och
tar jag mig en liten fika här.
Liten fika och läser tidningen.
Ja. Ja. Inte varje då, men det händer rätt så ofta.
Ja. Hur är livet efter ishockeyn tycker du?
Rätt så skönt. Avkopplande. Det är ju inte så mycket träning tyvärr. Får nog snart ge mig in i det igen, men man växer åt fel håll annars.
Ja, saknar du träningen? Är det du saknar mest, träningen eller?
Nej, den saknar jag inte. Nej. Det är nog mest omklädningsrummet. Det är de här gamla vanliga som de flesta saknar. Komma ner första kaffekoppen, köttet.
Du håller inte, du spelar inte på någon korphockey eller något
sånt
där?
Nej, jag gör inte det. Jag tänkte jag skulle börja lite i år.
Ja. Du, berätta, Kungälv, hur var det att växa upp? Du har ju växt upp i Ytterby, ni är några stycken därifrån, hockeyspelare och andra idrottsmän. Bröderna Andersson, Niklas och Mika till exempel.
Ja, Fredrik Sjöström.
Ja, Fredrik Sjöström.
Ja, det var fantastiskt. Då låg ishallen, på den tiden låg ishallen i Ytterby.
Ja.
Och vi bodde ju ganska nära ishallen, så det var ju vårt fritids. Så att säga, när skolan var slut gick vi ner till ishallen och åkte på allmänheten.
Men du, Kungälv, för mig då var ju det är förknippat med bandy. Det är ju en bandymetropol.
Ja, det är ju bandy och Göteborgs kex.
Ja, Göteborgs
kex.
Ja.
Det som är förknippat med Kungälv. Ja, men vi som var i Ytterby, det var mer Kungälvsfolket på den tiden. Det var lite mer splittrat. Ja. Ytterby, Kungälv, Kungälvs. De spelar bandy och vi spelar hockey.
Men var det finare att bo i Ytterby eller finare att bo i Kungälv?
Ja, det liksom var nog samma.
Det var samma, ja.
I de här trakterna så är det nog Marstrand som är de...
Bohus fästning ligger här också.
Ja, Bohus fästning.
Ja, jag såg jag när jag kom åkande på...
Så det är lite historia här i Kungälv.
Ja, brukar du gå och visa dina bekanta från Boston, Bohus fästning, när de hälsar på?
Nej, det har jag nog missat.
Har du gjort det?
Ja.
Hur var det annars att växa upp här? Var det mycket idrott för dig, misstänker jag?
Ja, det var nästan bara idrott. Mm. Det var ju hockey på vintern och fotboll på sommaren då i Ytterby IS.
När kände du att det är hockeyn som gäller för Per Johan?
Relativt tidigt. Jag tyckte nog hockeyn var lite roligare någonstans.
På vilket sätt då?
Ja, jag har ju fått den frågan många gånger varför det är just koppla i hockey, men det kan jag också ha med att jag kanske var lite bättre i hockey än vad jag var i fotboll.
Hur var du i fotboll då? Vilken typ av lirare var det?
Helt okej. Vänsterfotad. Ja. Det är jag, Maradona och Messi, brukar jag säga. Nej, men jag var väl en helt okej fotbollsspelare.
Vilken position var det då?
Spelade nog på de flesta. Avsluta gamla hedliga nummer 5, vänsterback.
Mm. Ja. Men du började inte som defensiv forward då?
Nej, jag var nog målskytt i början av min karriär. Men sen gick det, hamnade jag längre och längre bak.
Fanns det något sånt där som avgjorde att det blev hockey? Var det någon ledare? Eller var det liksom något sånt där? Det brukar ju kunna vara några... För många av er som har lyckats i båda sporterna, för jag pratar mycket både med fotboll och ishockeyspelare, var ju, alltså det var hugget som stucket vad de skulle kunna välja.
Ja, för mig var det nog, alltså det som kommer upp i huvudet direkt, VM 87 i ishockey, 2-2 matchen mot Ryssland. Det är ju liksom nostalgi någonstans där. Ja. 87, då var jag 12. Då var det liksom, tänk att få spela i landslaget. Det var ju liksom drömmen då. Jaha. På den tiden var det ju inte NHL som var drömmen. Då var det ju liksom att få spela, att dra på sig den gula eller blå landslagströjan.
Vad fick du göra? 78 gånger, ja, så småningom.
Som tur var.
Ja. Alltså, du var det i minnet där. Det var loben bakom ryggen till Sandström. Och så står Bengt Åk och jublar. Sin alldeles för den var ju för liten, hans kavaj där. Mm. Ja, men det var då Sverige äntligen slog stora, mäktiga Sovjet.
Ja. Södergren i direktsändning på Radiosporten, eller vad var det? De satt väl på läktaren?
Ja, han var väl med på den tiden, Södergren till och med. Men,
de var alla tvungna och sista matchen.
Det stämmer. Oh, ja, det har du helt rätt i. Ja, det var det avgörande ögonblicket. Ja. Vi får skänka en tacksamhetens tanke till Bengt Åke och Södergren och Loben och Sandström som rakade gänget in i kassan. Ja. Han, både Loben och Sandström och till och med och Södergren också har varit med här i Holmgren möter, så du är ett fint sällskap.
Ja, det är jag då.
Ja. hur var du i skolan?
Lite lat, tror jag. Jag gjorde det som behövdes för att ta sig vidare, så att säga. Jag visste vad man behövde ha för att komma in på den linje jag ville i gymnasiet, och det hade jag.
Vad var det för linje du ville in på då?
Ja, ekonomisk var det jag ville in på.
Tre år ekonomisk.
Och på den tiden var det väl, det var 1-5 som var, och man behövde 3,1 eller 3,2, och jag hade precis det.
Du gjorde vad som krävdes.
Ja, jag var lite lat. Ja. Fick mycket skäll av lärare på den tiden att jag inte gjorde mer. Mm.
Vad var favoritämnena förutom då idrotten?
Det var nog... Jag gillar ju... Matte var ju ganska... Tills det började med bokstäver i mattetalen. Det gillade jag inte. Det var den gamla klassiska kommentaren till läraren. Att den dagen jag behöver lära mig det, då gör jag det. Ja. Jag har inte haft nytta för det nu.
Du har inte det?
Nej, hur har du gjort inte just med XY.
Du behövdes inte att man skulle räkna kontrakt och sånt där?
Nej.
men du är intresserad av det. Så, jag vet ju Kalle Johansson till exempel. Han hade ju sista delen av sin karriär. Då hade han ingen agent, för han sköter det där själv.
Jag hade en agent hela vägen. Det lämnade jag till sådana som kunde det. Kalle kanske var lite smartare än mig. Eller ekonomiska.
Ja, jag vet inte. Det får han svara för själv. Jag vet inte. Men det var aldrig något... Gillar du den biten ändå? Liksom, och engagerar? Ekonomiskt är du ändå lite intresserad av siffror och ekonomi och sådär.
Alltså, jag är väl inte... Idag håller jag väl inte på något med det. Men jag tyckte det var kul i skolan. Mm. Och sen var det ju gympa givetvis.
Ja.
Det behöver man knappt säga.
Men du, jag vet ju det att efter, om det var väl, måste ha varit efter gymnasiet eller om det var under gymnasiet, så LO Haraldsson, som journalist och dessutom studieman ofta anlitad nu för tiden, han fixade in dig på Kungliga Postverket som det
heter
då.
Men när jag var 16 fick jag börja sommarjobba där. Ja. Och det var ju ett fantastiskt sommarjobb. Tidiga morgnar var det, men det har jag aldrig haft några problem med. Så upp klockan 5 på morgonen, posten, del ut lite post. Sen var man ju färdig 10, då gick ju resten av kompisarna upp.
Ja.
Och då hade man ju jobbat och tjänat pengar. Så kunde man åka till stranden och vara med dem.
Ja.
Det var ju perfekt. Ja.
Hur länge höll du på med posten då?
Ja, du. Länge kan jag hålla på med det? 5 år kanske? På somrarna då.
Ja. Ja.
Gjorde några inhopp alldeles innan jul. Det var ju en del vykort som skulle ut och julbrev.
Bra träning, va?
Ja, det var väldigt bra träning, upp och ner i trapporna. Ja.
Var det här i Kungälv?
Det var här i Kungälv, alldeles bakom oss, upp här i höghusen hade jag.
Ja. Det ser ut att vara sån här spring. Nu kom det en dam, vi sitter ju på ett café här i Kungälv. Nu kommer en tjej här med en hund som håller på att trassla in sig i mikrofonsladden här, Peben.
Hunden vill nog vara med, jag tror. Hälsa lite. Två hundar var det till och med.
Ja, två hundar som kommer här i...
Jag stör er.
Ja, det är...
Bra.
Ja, men det verkar vara ett idylliskt område, Kungälv.
Ja, men det är det.
Ja, ja.
Det är lugnt och stilla. Det är väldigt mysigt.
Jag blandade alltid ihop Kungälv med Kungsbacka förr i tiden, 08 som jag är. Men det är ju vitt skilda saker, ska man ju klart.
Ja, det är ju på varsin sida av stan, så att säga. Kungsbacka är söder och Kungälv norr.
Berätta hur ishockeykarriären tände sig för dig. Hur den började.
Ja, jag hade ju en väldigt förmån, för min far jobbade ju i ishallen. Så han var ju kanslist i hela min uppväxt egentligen. Så det var ju liksom, man gick ju ner till ishallen, som vi berättade om förut, direkt efter skolan. Och sen var man ju där hela, tills man gick hem och la sig, mer eller mindre.
Kungälvs IK?
Ja, eller? På den tiden var det Kungälvs Ytterby HK. K-I-H-K hette det då. Ja. Gula dräkter, kommer jag ihåg att det var. Ja. Ja, och sen var man där nere, det var ju liksom ett fik hade man på den tiden, och där var ju föräldrarna körde dit, hockeybäggarna stod och väntade när man kom ner efter skolan och hade varit och lämnat pengar på fiket, så man gick in och tog det man ville äta och så kryssade de av en i någon pärm.
Så hängde ni där? Du hängde där hela dagen?
Ja, mer eller mindre.
Och blev det någon ledig istid här och där, så på en halvtimme,
kvart? Man stod ju och väntade vid sidan av, och så var det något lag som gick på isen, och det saknades en där, och fick man hoppa in och spela.
Ja. Tränade du mycket skott och sånt för dig själv? Jag hade någon plywoodskiva hemma, det stod och nötte och nötte och nötte.
Det var väl morfars garageport fixade, eller en liten törn.
Det var så, ja.
Ja.
Så du tränade, du kände det var livet?
Ja. Det var det, jag trivdes bra med det. Idrott har ju alltid varit något som man längtat till att göra varje dag man gick upp på morgonen.
Kände du då när du spelade i Kungälv Ytterbys hockeyklubb där att jag har något extra? Kände du det?
Nej.
Ärligt?
När folk frågar, när man är på hockeyskolor och gör lite intervjuer och såna här grejer, så det är ju en återkommande fråga. Ja. Liksom, var du... Jag kände aldrig... Det var bara ren glädje att komma ner och spela ishockey. Det var det enda. Sen var jag ju med i en åldersgrupp över, så man visste väl att man var en okej hockeyspelare, men det var aldrig någon tanke på att jag ska gå så och så långt.
Nej.
Inte som det är idag, och det har väl sina... Det är väl för att det är lite mer på tv, NHL och allt det här idag, så att det var det ju inte. Förr i tiden var det ju väldigt sällan en NHL-match var på.
Men du drömde om landslaget, det gjorde du?
Ja, det gjorde jag. Landslaget drömde jag.
Ja, och Frölunda.
Ja, fast Frölunda på den tiden låg ju i Allsvenskan.
Ja, vilket är ditt favoritlag då?
På den tiden var det Färjestad.
Var det Färjestad? Oj då, här
när de låg
bomb,
ja, när de låg i... Ja, men de hade ju några fantastiska lag där på 80-talet, slutet på 80-talet där. Och då var ju Frölunda lite upp och ner. Och sen, men så fort Frölunda gick upp i elitserien där, så var det blev ju Frölunda automatiskt.
Ja, det blir på något sätt så. Alla här håller jag ju Frölunda.
Mm.
Ja.
Ja, det är ju en starkt fäste i Göteborgstrakten, Frölunda.
Berätta vidare, hur gick karriären då? Du spelade med en åldersklass högre, du fick ju spela, så du var ju bra uppenbarligen, va? Även om du inte liksom insåg det själv.
Nej.
Nej.
Det är givetvis sen spelade jag i Kungälv fram till jag var 16, var med i TV-pucken två gånger. Var ju väldigt liten. Jag växte sent. Jag växte väl inte förrän jag blev 15-16. Då stack jag iväg och blev lite större. Men det är...
Nu är du 1,85.
Ja. Så jag är väl fortfarande inte lång egentligen mot vad man ser idag.
Nej, vissa hockeyspelare. Det är ganska medel ändå.
Ja, det är väl ganska medel.
Ja.
Man ser ju ganska liten ut när man ställer sig bredvid kära i och för sig.
Ja, det är ju också som en och nitt.
Ja.
Tvingade det dig till att utveckla vissa färdigheter med att du var mindre, att du var tvungen att vara smart?
Jag tror faktiskt det gjorde det. Man var ju tvungen att hoppa undan och ha uppe blicken hela tiden, för annars så fick man ju annars hade man ju blivit skadad helt enkelt. Ja. Så helt klart har det hjälpt mig under hela karriären.
Berätta, steget vidare då.
Om jag inte minns fel så var det mitt sista år i Kungälv, så hörde Tore Jobs och Lennart Åhlberg av sig, var väl tränare. De, jag tror att de sen fick sparken i Frölunda och Lars-Erik Esbjörs tog över, om jag inte minns helt fel, och ville ha mig till Frölunda. Men jag spelade i Kungälv mitt sista A-pojksår, som man kallar det för. Sen började jag på hockeygymnasiet inne i Göteborg och gick till Frölunda helt enkelt.
Hur var det då att komma till Frölunda? Hur gammal var du då?
Då var jag 16 tror jag.
16
år. Det är året man började gymnasiet.
Ja. Och få åka in till, och träna i träningshallen där vi skannade av i
Mistecka. Ja, det gjorde vi ju då. Helt plötsligt blev det lite mer sommarträning och lite ovant. Man fick lägga ner fotbollen i den vevan, hann man ju inte med. Men det var ju annorlunda givetvis på hösten där. Det var ju lite mer allvar i det hela. Lite mer träning och lite mer pushning och... Men det gick väl helt okej.
Ja.
Och sen fick man komma upp och spela lite A-juniorshockey och sen prova på A-laget efter det. Men då var det ju Leif Bork som var tränare.
Ja, hur var Leif Bork som ung? Han brukar vara duktig med unga killar.
Ja, ja, han gillar att satsa på, på unga spelare, så vi fick ju chansen, flera stycken. Och det var ju kanon.
Ja. Vilka var det mer som var i A-laget när du kom upp där då? Det var, kan du upp vårat minne?
Tero Koskela var kapten. Aha. Stefan Larsson, Stefan Axelsson, Håkan Algotsson, Micke Sandberg. Ja, nu missar jag ju många givetvis. Ja. Men, sen var det ju min årgång när Peter Ström kom upp i den. Det var Peter Högard.
Och ja, nu ska vi, när, kommer du ihåg din elitseriedebut? Kommer du ihåg?
Oj, nej.
Inte vilka
elitseriedebut.
Ja, vilka det...
A-lagsdebut vet jag,
ja,
men
det
var ju allsvenskan.
Det var ju allsvenskan. Ja,
det var ju efter jul då, på den tiden. Var det ju, jag fick åka med och sitta på bänken. Troja Ljungby borta.
Troja Ljungby, där gjorde du A-lagsdebut.
Ja. Ja, eller debut, jag satt ju på
satt bänken.
Men
det var med
jag fick åka med i bussen. Ja. Det var ju otroligt stort givetvis.
Kom du ihåg när du gjorde, kom du ihåg ditt första A-lagsmål? Eller byte?
Ja, första A-lagsmål var nog på i Globen.
Jaha. Mot
Djurgården borta.
Vem var det som stod då då?
Oj. Aj, aj, aj.
Det kommer du inte ihåg vem du gjorde mål på?
Nej.
Va?
Oj, oj, oj. Det är ju nästan pinsamt. Det borde man ju faktiskt komma ihåg. Jag vet att det var Peter Ström som assisterade, vet jag.
Och första bytet då som vi var inne på, minns du det?
Nej.
Du gjorde inte det?
Nej.
Var det för att du var så nervös?
Ja,
så du
säkert.
Ja.
Då var man ju så ung också, så man ville ju bara ut på isen och lira. Det var liksom... Kan det ha varit Osten som stod kanske?
Gamla... Thomas Östlund kan nog stämma
i Djurgården här då.
Ja, just den gamla AIK-målvakten som flyttade över till Djurgården.
Fast det ska jag låta osagt, för det har varit helt färskt.
Och då pratar vi alltså... Din första allsvenska match enligt statistiken gjorde säsongen 92-93. Då gjorde du en match.
Ja.
Och sen 93-94, då var det ju den säsongen du gjorde elitseriedebut. Och ditt första mål måste ha kommit säsongen 94-95.
Ja, det kanske kan stämma, ja.
Ja, för då gjorde du två mål i elitserien. Åtta matcher, 2+1.
Ja.
Ja. Och då var du 19-20 år.
Ja. Mm. Man var ju lite upp och ner. Jag gjorde någon match med A-laget och sen gjorde man en hel drös juniormatcher. Det var ju ganska vettigt.
Ja.
För man är ju ung så att säga. Idag kanske killarna som kommer upp idag är ju lite bättre tränare än vad vi var då så att säga. Man vet ju mer om kost och vila och träning. Så de är ju lite bättre förberedda idag, men Jag var också liten hela min uppväxt. Jag var inte helt...
Hur liten var du då? När du kom ihåg, för du tog fart när du var...
Nej, då var vi 1920, då var jag ju säkert lite större. Men jag var ju alltid tunn.
Ja.
Jag var alltid nu, kämpa för att lägga på mig.
86 kilo står det här att du åtminstone vägde som aktiv den sista
tiden. Ja. Men på den tiden där vägde jag nog inte mer än 76.
Mm. Vad innebar det då? Fick du flyga in i sargen många gånger eller?
Det hände allt som oftast. Men då, I och med att man vägde så lite så var man ju lite snabbare också.
Ja.
Så man fick ju utnyttja det då.
Känner du någonstans att du... Jag kan ju ta ett exempel på Marcus Kryger i Chicago som i Djurgården var en målskytt. Han var ju en utpräglad offensiv målskytt. Nu har han ju växt ut till en av de främsta defensiva anfallarna som du var också under din tid.
Så var det väl för mig också. Jag var ju också lite målskytt i Frölunda i hela juniortiden. Och även i A-laget sista året gjorde jag en hel del mål. Men när jag kom över, det var ju... Då var det ju liksom fasta positioner i NHL. Man hade en så kallad checking line. Två offensiva, en checking line och en fjärdefemma med någon yngre och två lite tuffare spelare. De har man väl gått ifrån lite idag, men så var det på den tiden. Och jag kom från Frölunda med två år med Lasse Falk. 1-3-1 och defensivt tänk. Så det hade jag ju med mig. Så första träningslägret där borta då tog jag det defensiva först, och då hade vi Pat Burns som tränare som också hade lite defensivt tänk, så jag hamnade ju i ett perfekt lag. Jag hade tur helt enkelt och hamnade där. Året innan hade Boston var ju sämst i hela ligan, så vi var 12 nya, jätteungt lag.
Och gick till slutspel första året.
Gick till slutspel första året, ja.
Men du, innan vi når fram till dess, 1995 så draftades du i sjunde rundan som 177:e spelare totalt för Boston Bruins. Vad tänkte du då om det? Jag blev draftad och jag misstänker att du var inte över på draften.
Nej. Jag hade inte ens en tanke på att jag hade pratat med några lag innan som hade hört av sig och sagt, är du ledig i slutet på rundorna så kan det hända att vi tar dig. Och Boston var inte ett av de lagen.
Nej.
Det har jag ju fått prata med Sven-Åke Svensson om idag, så det var han som du efter mig som nu är min kollega. Han sa, jag vill inte störa dig.
Vi kan inte kuriosa i sammanhanget, ni ändå kommer ihåg det. Lillebror Anton född 86. Han är draftad av Detroit i fjärde runda.
Ja.
Ja, hur ofta tar han upp det nu när du har blivit scout att han är faktiskt ett högre draft?
Han har inte tagit upp det så ofta, för han har inte gjort så många matcher där borta.
Nej, han har inte gjort det. Men...
så han har inte tagit upp det så många gånger. Men han någon gång har tagit upp. Han har väl vunnit GP-pucken som är en stor turnering i Göteborg, och TV-pucken har ju han... vunnit, det gjorde ju aldrig jag.
Det gjorde aldrig du.
Nej,
du menar, han var ju med när alla, det var ju bara några kvar på slutet.
Ja.
Det var ju inte så hård konkurrens. Lasse Falk, som förresten också var med, som jag träffade här om veckan. Vad betydde han för dig? För det är ju en rätt fram...
Otroligt mycket. Ja. För han satte ju väldigt höga krav och jag tyckte nog om det. Sen var han väldigt tuff. Det är många som har gått åt fel håll med han som tränare, tror jag. Jag hade väl kanske förmånen att inte bry mig så mycket när han gapade, gick in i ena örat och accelererade ut i andra. Men han otroligt kunnig i spelet. Och han hade ju helt, vi tränade något så kopiöst. Jag tror aldrig just vid den tidpunkten att andra lag tränade inte så mycket som vi gjorde då. Och det hade jag ju nytta av hela karriären sen.
Ja.
Så det, jag har ju mycket att tacka Lasse för. Det
och
är helt klart.
Defensiva tänket också, att du fick med dig den klokheten.
Ja, sen fick ju han mycket skit för det här 1-3-1. Men för Frölunda och staden Göteborg som törstade efter en hockeyframgång, så var ju det helt rätt i den tidpunkten.
Och ni gick till final mot Luleå säsongen 95-96, och jag pratade med Lasse om den. Det var en riktigt smutsig final.
Det var
jämfört med vad som hur det spelas idag, så var
det den matchen gått idag. Den var på TV här för inte så länge sedan. Jag satt och tittade några
jag kommenterade byter. Den första final, så
jag satt och tittade. Hade den matchen varit idag så hade det varit avsvängningar till höger och vänster. Det är inget snack om. Det var en otroligt hård finalserie.
Det var när ryggsäckshockeyn var som
bäst.
Som bäst, ja.
Eller sämst, hur man nu vill säga det.
Apropå det, hur ser du på den här regelförändringen? För det var tuffare förr. Det var hårdare på något sätt. Det kanske går snabbare och tacklingarna kanske är hårdare idag, men det var på något sätt, det var mera tricks och det var...
Jag gillar ju dagens hockey när det går fort. Sen att det är hårdare tacklingar då, det beror ju också lite på att reglerna ändrade. Du får ju inte haka upp någon på vägen in, så han kommer ju i högre fart. Så det är ju nackdel, fördel. Det är ju därför också man ser att det blir lite mer skador och lite mer hårdare tacklingar in mot sargen. Och, alltså det är för- och nackdelar med allt. Mm. Jag gillar ju att man har tagit bort hakningar. Mm. För vi får ju se mer lirare och det är ju i alla fall det jag vill se.
Mm. Du saknar inte den tiden? När den typen av ishockey som spelades på den tiden? Är det någonting som du tycker var bättre med det?
Nej, jag tycker nog dagens hockey är bättre, måste jag säga.
Mm. Oh, men det blev ju finalförlust då mot
lite
Järm och Myllis och pojkarna.
Ja, de hade ju ett fantastiskt lag det året. Luleå hade väl förvisst vi också. Mm. Vi fick hem Christian Rotto var ju med och Jantonen hade ju en fantastisk säsong. Petri Nomelin. Mm. Det är en finska spelare där som var bra. Micke Sandberg hade ju ett jättegenombrott i året. Ja, det var ju en kul säsong givetvis. Så det är lite synd att vi inte kunde gå hela vägen. Men Luleå var lite starkare än oss helt enkelt. Mm.
Jag tänkte på Lasse Falk där. Jag pratade ju med honom för det färskt i minnet när han berättade någon historia. Christian Rotter var ju lagkapten och lite fältherre där, och någon gång han hade parkerat bilen fel och vi fick vänta hela laget. Han fick gå och parkera om den och han var hård men rättvis på det sättet. Var han det närmaste du har kommit i Sverige en NHL-coach på det sättet att han
var hårdheten? Ja. Och bestämdheten, ja, det är kanske det. Ja. Sen var han ju inte NHL-lik i coachningen. Nej. Så att säga. Vi rullar ju mer femmer så här. Lasse tittade ju mer på spelet och olika delar av spelet. Sen var det ju Christer Kjellgren som mer skickade in spelarna på isen. Men just hur hård han var mot spelare, då, ja, det är nog mer likt NHL.
Annars så är vi ändå inne på det ämnet. Vi ska ju ta oss an NHL-karriären snart här. Men vi kan väl snudda lite vid det. Just när det gäller coachningen då. Jag har ju arbetat med flera av de här äldre tränarna. Och de är väldigt med NHL också. Och de är ju väldigt upptagna med vilka kedjor är det, Niklas? Vilka kedjor? Ja, men ta första kedjan, eventuellt andra. Det löser sig sen, va? För det är ju en annan typ av coachning. Berätta för de som inte är så insatta.
Ja, man vill ju gärna coacha mot det andra laget. Ja. Sen är det inte alla lag som gör det. De har säkert gått ifrån det lite mer nu. När Pat Burns var tränare så hamnade jag i en så kallad checking line. Och vi var bara på isen när den andra lagets första femma var på isen. Såg vi att de bytte, då åkte vi och bytte. Såg vi att de hoppade in på isen, då visste våra spelare som var på isen, åk och byt, för nu ska den femman in då, checking line som den heter. Och då visste man ju vilken arbetsuppgift man hade. Men det var det man skulle göra.
Du gillade att få tydliga, raka direktiv.
Tydliga direktiv är alltid bra.
Ja. Trots att du var en före detta måltjuv.
Jag förstod ganska tidigt på träningslägret att här är de så pass bra, så här vet inte jag om jag slår mig in som en målskytt. Och göra det varje kväll i 82 matcher. Så jag nöjde mig med att vara en checking line-spelare. Jag ville spela NHL och det var den rollen som fanns för mig och då fick jag ta den.
Det var ju nämligen så att finalen spelade du 96 och sen gjorde du ytterligare en säsong i Frölunda 96-97. Då gjorde du på 50 matcher 19 mål, 34 poäng och då blev Boston intresserade.
Ja, jag hade en bra säsong där. Och som sagt, Boston hade varit väldigt dåliga året innan. Så de skrev väl kontrakt med ganska många av de yngre draftade spelarna. Så jag fick chansen att åka över och tog den. Hade väl egentligen inga förväntningar mer än att åka över och göra det jag kunde. Var väl ganska inställd på att kanske få spela i farmalaget, men hade en bra camp och fick stanna kvar uppe.
Ja, berätta, hur kändes det att åka över? Hade du tjej då? Var du samma kvinna?
Ja, ja, som jag idag är gift med. Hon kom ju över senare. Jag åkte över själv och var där.
Men var inte det måste ju vara, även när jag åkte över, det måste ju vara jättepirrigt just i stunden.
Jag hade ju sån tur att Mattias Timander var där. Så jag hade ju någon som hade varit där ett år och visste om stan lite och visste hur man tog sig till olika ställen. Och det hjälpte ju mig otroligt mycket givetvis. Engelskan var ju inte den bästa på den tiden. Det var väl ett ställe som jag hade fuskat lite grann i skolan. Jag har ju ingen språkbegåvning, det ska gudarna veta. Men det ledde man ju sig. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och så blev du kvar i, för du var aldrig nere i farmarlaget.
Nej, jag hade turen att klara mig ifrån det. Eller ifrån det. Jag kan ju tycka att det ibland är nyttigt att vara där nere och spela. Men jag, nu var jag 22 när jag åkte över och inte 18-19. Så jag det tar emot att säga jag kanske var lite mognare. Jag vet inte om jag är speciellt mogen. Men, men kanske lite
några års mer erfarenhet, livserfarenhet. Ja.
Och hade spelat två helt fulla säsonger i
under Lasse Falk.
Under Lasse Falk i elitserien och även gjort några landskamper. Mm. Så det kanske hjälpte också. Mm.
Kände du att du, så att säga, när du kom in i laget, när det var dags då, din första NHL-säsong var alltså 97-98 och då spelade du samtliga 82 matcher. Kände du omedelbart att jag bottnar?
Jag tyckte det gick bra från början. Och även där hade jag ju en coach som pushade mig lite. Jag kommer ihåg någon av de första matcherna. Vi spelade två hemmamatcher, jag kommer ihåg från början. LA första, den glömmer man ju aldrig. Förlorade den med 6-5 var en målrik tillställning.
Var det ditt debut i
eller om vi vann med 6-5 gjorde vi förresten. För sen förlorade vi mot Montreal, så var det.
Nere borta?
Nej, hemma också. Hemma sen åkte vi på en borta turné på 17 år. Ja. Och spelade. Och det var ju fantastiskt. För vi hade så mycket nya spelare. Så det blev liksom en lagsammanhållning där. Ja. Den här. Och vi hade... Jag tror vi slog något rekord i Boston, att vi vann 5 av 6 eller 5 av 7 eller vad det nu kan vara. Jag är inte helt säker, men vi skulle spela back-to-back borta. Jag undrar om det var LA i första matchen och hade Vancouver andra matchen. Då kom coachen fram på morgondagen efter. Vi vann i LA och hade spelat en bra match. Och kom Pat Burns fram och sa att nu har du visat att du kan spela en match i alla fall. Nu är det back-to-back, det har du aldrig spelat för. Ska vi se om du klarar det? Och då blev man ju heladdad direkt. Så han liksom visste vilka knappar han skulle trycka på. Och så vann vi den också. Jag tror vi vann med 2-0 eller sån här i Vancouver. Och då kom jag fram, jaha, du kan spela två matcher. Kan du spela 82?
Ja, och det kunde du också visa dig. Ja, det står här svart på vitt.
Ja. Men så det blev liksom tändvätska hela tiden. Han visste vilka knappar han skulle trycka på.
Pat
Burns, ja. Och efter den här resan, den här historien måste vi nästan berätta.
Det är bra, Peven.
För man var ju orolig hela tiden att man skulle bli nedskickad. Har jag spelat bra nog? Ja. Man frågar ju andra killar i laget. Hur har det gått? Man tyckte ju själv att det hade gått bra, men man vet ju inte vad andra tycker. Så kommer vi hem första morgon, tror vi fick någon dag ledigt givetvis. Så blev jag inkallad på kontoret. Jag tänkte, nu är det ju rätt ner till Providence. Ja. Jag kommer in till Pat Burns och han pekar på stolen mitt emot. Du kan sätta dig där. Ja, sätter mig ner och så sitter han och tittar lite på mig och antecknar lite på ett papper. Viker han ihop det, ger det till mig och så här, ja, nu, du kan gå nu. Jaha, Tänker man, vad är detta? Är det adressen till hotellet i farmalaget eller vad är detta? Går ut och vecklar ut den här papper. Hade han ritat en karta till gymmet? Då hörde jag hur han skratta i bakgrunden. Han tyckte jag var lite tunn. Så jag fick en karta från hans rum och in i styrkerummet. Det var bara gå in och lägga sig det.
Ja, Fettbarn som har ju gått bort nu.
Ja, tyvärr.
Cancer. Ja, tiden går fort med ett par år sedan även nu. Du hamnade ju rätt, 82 matcher första året i din rookiesäsong, och det är ju anmärkningsvärt värt bra. Och sen hade du väl hyfsat, och första året hade du inga problem med skador och spelade i stort sett fullt hela tiden.
Ja, jag missade någon match om året, men kan det ha varit någon sjukdom eller sån där, men det var ju då kroppen höll som bäst i den åldern, så att säga. Sen blev det lite färre när man blev lite äldre.
Det var ju 11 säsonger i Boston. One team player, som man säger. Du höll det till ett och samma. Var det nära någon gång, tror du, att du skulle bli... Har du hört några rykten om att du skulle bli tradad eller att du själv kände...
Ja, men det var lite rykten när vi fick in Pete Chiarelli som general manager. Då var det mycket rykten till Ottawa.
Ja.
Där han kom ifrån då. Då hade jag ju också spelat... lockout-säsongen med Alfredsson och OS 06 med Alfredsson, så den kopplingen blev ju lite het där en sommar, men jag har aldrig hört hur, om det bara var rykten i tidningar eller om det var något annat. Jobbade jag för Chiarelli förra året, men jag fick aldrig tillfälle riktigt att fråga han, och nu är han i Edmonton.
Edmonton, ja.
Så springer jag på, så får jag ställa frågan.
Ja, nu kan du göra det, nu har inte din chef.
Ja,
berätta om de här, vilka coacher hade du? Du började med Pat Burns.
Pat Burns hade jag. Sen kom en annan intressant herre in. Mike Keenan hade jag i ett år. Eller han kom in efter 8 matcher ett år.
Ja,
så hade han
Mike,
resten av... Ja, och då snackar vi nog hårda av de hårda.
Han hade ju blivit Stanley Cup-mästare då i den här klassiska finalen 94,
94
med Rangers mot Vancouver. Ja, och den levde han på.
Det gjorde han.
Ja.
Han var stenhård.
På vilket sätt då, berätta?
Han ville ju gärna, vi kallade det för mind games, han ville gärna, det psykologiska gillade han.
Ja.
Liksom att få spelarna förbannade mot han, så att säga. Och det tror jag funkade bättre när man kunde skicka ner folk till farmalaget och göra lite som man ville. Den coachstilen var nog på väg ut när han kom. Så var det många spelare som inte riktigt lyssnade på han, för de istället blev omvänt att man skete i vad han sa helt enkelt. För han var lite för hård är bra, men han kanske drog det lite över gränsen ibland. Men han hade fantastiskt, vi var ju i väldigt bra form, för vi satt ju på testcyklar hela dagarna. Och han hade riktigt bra träning. Det gick undan och det skulle vara tempo. Sen vet jag inte om han var världens bästa
taktisk.
På det taktiska.
Nej. Men du fick ju uppleva Mike Keenan, det är ju intressant. Jag träffade honom i Globen då, var han jobbade lite grann för Svenska ishockeyförbundet av någon anledning. Och gjorde en intervju med honom för TV då. Då var han bara prata om sin mamma och började nästan gråta. Så de som sa att det är en annan Mike Keenan när han har ett lag mot när han inte har ett lag. För då var han väldigt ödmjuk och sårbar.
Träffar man han vid sidan av ishallen. Ja. Det är något som händer när han kliver in i ishallen. Ja. Det är som många spelare, det är ju jättetrevliga och utanför, men på isen gillade man inte att spela mot dem.
Nej. Och vidare då, efter Keenan?
Ja, vem var det som kom in sen? Minnet här.
Nu hör ni alla ungdomar hur mycket spelarna lyssnar på tränaren. Jag kommer inte ihåg vem som har varit där.
Jag är ju så dålig på namn också. Det måste ju varit han som var tränare i New Jersey några år som kom in, Boston kille. Nu står det still med namnet. Sen hade vi ju Mike Sullivan.
Ja, Mike Sullivan.
Det var ju något år.
De Boer, var han där?
Nej,
det var han inte.
Innan det. Han som kastade bänken ut på isen när han var i New Jersey. Ja, nu står det still.
Jag vill inte ta upp Bibeln här, men det kan du får titta, du får småtitta lite.
Ja,
Mike Milbury hade du aldrig, va?
Nej.
Det är ju enkla grejer att kolla upp, men det är mer charmigt att fråga dig så här.
Ja, det är det. Ja, det kommer så småningom.
Ja.
För jag ser han framför mig allting och han var bra.
Ja.
Men vi hoppar över så länge. Ja, ja. Så hade vi Mike Sullivan blir det väl, som jag spelar med mitt rookieår. Ja. Eller i två år. Ja. Sen blev han coach i Providence och kom upp och var... Och det måste ju ha varit direkt efter lockouten det, va?
06.
Ja, 07. Det är någonstans. Mm. Ja, det var det året Joe Thornton blev tradad till San Jose.
Det var en stor trade. Det var en riktigt stor trade.
Det var ett nedslag som hette duga när man vaknade upp på morgonen och såg det.
Ja.
Det året hade vi inget bra år heller. Så han var inte med så länge där, Mike. Salvan alltså.
Ja.
Och vem fick vi sen då? Vi hade många tränare i några år. Vi hade några tunga år där i Boston. För sen fick vi ju Detroit-assisterande.
Just Lewis, va?
Ja.
Dave Lewis.
Dave Lewis hade vi en säsong innan Claude Julien kom in. Som nu har varit där i 8 år eller 9 år.
Ja.
Han var ju lite mer taktiker. Om vi ska gå in på Claude Julien som fortfarande är där. Det har varit mycket rykten om han nu på våren, men han blir ju kvar. Än så länge. I den branschen är det, går det ju väldigt fort.
Ja, han har varit med ett tag.
Han har varit med i många år och vunnit Stanley Cup. Han tyckte jag var väldigt bra.
Mm.
Jag gillar ju när de är lite taktiker, tränarna.
Tuffa taktiker
gillar jag.
Lite som Lasse Falk.
Ja, lite som Lasse Falk. Och även Pat Burns var ju likadant.
Pat Burns, ja. Jag tänkte på det. Du slutade ju i Boston 2009. Va? 2011 så vinner Boston Bruins Stanley Cup för första gången sedan Bobby Orrs dagar, sedan början av 70-talet. En fantastisk finalserie mot bröderna Sedins Vancouver över 7 matcher. Det var ju galet i Garden, tidig Garden då. Bobby Orr stod och viftade med Boston-fanan och Vancouver hade ju egentligen ingen chans i Boston. De vann ju sina matcher i Vancouver med nöd och näppe då, men matcherna i Boston var ju inte spel mot ett mål, så var ju Boston överlägsna. Hur många gånger, ärligt, handen på pumpen, Peben, har du tänkt fasiken skulle ha stannat och spelat ett par år till, för det kunde du ju lätt ha gjort?
Jag anledningen till att jag flyttade hem var att jag inte fick nytt kontrakt i Boston.
Det var så, ja.
Ja, vi diskuterade fram och tillbaka.
Hade du kunnat hänga kvar om du hade, tror inte det?
Ja, kanske. Ja. Då var 34 och kroppen började bli lite småsliten.
Så det är inget så du ångrar sådär. Det var
det
ganska naturligt.
Det är klart att det hade varit fantastiskt att få vinna Stanley Cup.
Du fick ju vara med om hela uppbyggnadsfasen och alla tränare som åkte in och ut.
Ja, men sen den uppbyggnadsfasen kanske skulle börjat några år tidigare för min del, så att säga. Så jag hade varit i 30-årsåldern när det här var. De kanske ska tacka mig att jag åkte hem, så de var. De fick in någon som var bättre, vet du?
Apropå vinna, vi kan ju gå tillbaka då till säsongen 04-05 då elitserien, som det hette då, SHL, var NHL. För det här var alla de bästa spelarna. Inte bara de svenska spelarna, utan även utländska världsstjärnor var ju här med Skära, som jag har nämnt bland flera. Och Frölunda blir svenska mästare med dig, med Alfredsson, med Samuel Paulsson, med Henke Lundqvist i målet innan han hade åkt över. Hur häftigt var inte det att få vinna just den unika säsongen?
Ja, det var...
Nästan alla de bästa svenskarna var hemma.
Ja, det var ju skithäftigt. För vi var ju, på försäsongen var ju inte vi liksom med i topp. Det var ju Modo som var
med hela, liksom, det,
med hela
gänget,
gänget. Men det var något den säsongen som var magiskt. Så även om att vi kom hem från NHL, så vi fick inte mer istid, eller vi blev inte behandlade på ett annat sätt. Men vi var liksom, vi fick hålla oss i fjärdefemman, jag och Samuel Paulsson, och spela våra 12-13 minuter. Vi hade ju inget emot det. Vi hade ju såna otroliga ledare det året. En första femma med Niklas Andersson och Jonas Jonsson och Tommy Kallio. Som liksom, nej, ska inte ta våra minuter. Så det blev liksom, och sen hade vi Jonas Esbjörs, Martin Plys, Peter Högard. Och så var ju dragkedjan.
Ja. Kahnberg,
så vi rullade på 4-5 och träningarna var ju som matchsituationer, för det var såna jävla tävlingsmänniskor.
Ja.
Och det gjorde ju att hela laget hela tiden blev bättre och bättre. Vi hade ju en hyfsad målvakt i året också. Ja. Henke Lundqvist.
Ja.
Så vi blev bara bättre och bättre hela året egentligen. Och sen grädden på moset var ju när Alfredsson kom in där i januari. Då fick vi ju en dimension till, så att säga. För han bytte ju bara kryss när han sköt. Det var ju helt otroligt. Ja, det var en helt otrolig säsong där alla verkligen pushade varandra hela vägen.
Ja.
Jag tror det var någon som kollade. Jag tror inte vi förlorade två matcher på raken någon gång det året.
Nej.
Så det var ju häftigt. För då, jag hade ju inte vunnit någonting innan det på seniornivå och inte Affe heller.
Nej.
Så hungern efter att få vinna någonting var ju enorm. Och sen lättnaden efter också att man faktiskt hade fått vara med och vinna någonting.
Mm.
För det är ju lite därför man håller på med sporten.
Och också få uppleva det då i din hemstad i stort sett och i Skandinavien med den magiska stämningen som som det kan bli i den gamla plåtladan.
Ja. Ja, det var ju när Niklas gjorde målet där på övertid, det fullständigt exploderade ju hela Skandinavien. Men det var en magisk känsla kan man säga. Sen dagarna efter var ju också helt otroligt. Liksom bussresan från arenan upp till Götaplatsen där det var helt knökat med folk.
Ja.
Ja, häftigt.
Och sen så rullade det ju på, för sen kom det ju ett OS i Turin 2006 som jag misstänker var ganska trevligt att få vara med i också.
Ja, det var ju det. Det var ju ändå så att det var lite nervöst att åka dit eftersom vi hade ett litet fiasko OS:et innan.
Salt Lake, Vitryssland.
Så det var ju liksom, revanschlusten var ju enorm. Och det här var ju liksom sista chansen för generationen före mig, Lidström,
Foppa
Sudden och hela det här gänget. Och man märkte det från första start att det här är liksom, det är nu eller aldrig. Den fokusen som fanns på allihopa var helt enorm. Och alltså Foppa och Sudden och deras vinnarskallar är helt otroliga. Det skulle bara vinnas.
Mm.
Ja, det var häftigt. Och då hade vi ju lärt oss lite också från 2002. Där var vi bra i början på turneringen. Nu ville vi vara bra i slutet på turneringen.
Mm. Hur la ni upp det då? Hur pratade ni om det?
Ja, rullade väl mer på folk. Alla spelar, ingen som spelar så där oerhört mycket så att man skulle vara pigg ju närmare slutet av turneringen man kom.
Mm.
Ja, det var ett riktigt, vilket dream team som sagt. Och sista chansen för flera utav, eller sista chansen, men minstone så var det ju i slutet på deras karriärer var det ju då i alla fall. Det kan vi konstatera.
Ja, de spelade ju några år till sen efter. Det var ju liksom när de var som...
Ja.
Som bäst nästan hela gänget där.
Ja.
Och så att det sen blir Foppa till Sudden till Lidström som avgör bara det.
hur var det, fick ni ihop det där stjärngänget? Var det liksom, hade alla sina roller direkt, eller hur funkar det när ni kommer så pass många stjärnor? Och det, ändå är ju Sverige, vi svenskar är ju kända för att vara duktiga på att anpassa oss och si och så, men ändå det var ju...
Där har ju vi en väldigt fördel.
Ja.
Svenskar, alla är ju ödmjuka och alla vet sin roll, och alla, även om man har en mindre roll, så är du lika viktig i laget ändå.
Ja.
Och det tror jag var det som gjorde att vi blev så bra. Det är en kort turnering och man måste komma ihop som lag.
Mm.
Och det hade vi lyckan att göra då.
Var en fördel också då att ha en sån coach som Bengt Åke, som var ju trots allt, det är ju en gammal storlirare, en riktig lirare i ordets bemärkelse.
Ja. Och det är
just för
klart att det var. Ja, det är klart att det var.
För det...
Han lät ju spelarna spela, så att säga.
Ja.
Och göra det de var bra på.
Ja.
Berätta om känslan då. Ni blir seger, Lidström klipper in den där pucken, och som du säger.
Ja, det var ju otroligt nervöst där i slutet. Som tur var så var jag på isen, så jag slapp att stå och var nervös vid sidan av.
Junkan gjorde någon fantastisk
räddning där när han låg och fick upp stöten på... Ja, det var en otrolig känsla. Direkt efteråt var jag så trött så jag visste inte ens var jag var någonstans. Men...
Och sen kunde du titulera dig först svensk mästare, nästan Stanley Cup-mästare i och med att det var lockout då.
Ja.
Och sen OS-guldmedaljör.
Ja.
Ja,
men det slog mig nog inte riktigt förrän en stund efter när man ringde hem och pratade med farsan och hörde att han darrade lite på rösten. Då liksom, åh fan, vi har vunnit OS-guld.
Pappa var... som har gått i ishallen där i
hela...
och sen får han se grabben vinna olympisk guld med alla de bästa med. Vi ska säga det att det var ju först 1998 i Nagano som NHL-proffsen kom med. Innan det så var det ju inte, 94 så var ju inte, proffsen tillgängliga.
Nej.
Så att det är ju... Det är ju alltså lite extra.
Ja, nu det här var ju som liksom alla de bästa i hela världen var med. Ja. Helt magisk känsla igen. Och sen dagarna efter det också. Fick komma till Stockholm och Medborgarplatsen. Jag fick till och med flyga in över Stockholm med kärran. Redan där såg man ju mycket folk. Det var så stod och väntade. Landade på Arlanda och det var hur mycket folk som helst. Ja. Liksom hela resan in till Arlanda och till Medborgarplatsen var helt knökad. Det var häftigt.
Ja.
Coolt.
Kan man säga, vad är det häftigaste ögonblicket du upplevt i din karriär? Det är kanske det största, men jag vet, vad skulle du vilja säga? Vad liksom, om du tänker tillbaka på din karriär, vad dyker upp mest?
Det är ju OS-finalen.
Ja.
Man fick medaljen runt halsen är väl kanske det häftigaste.
Ja.
Det är det nog. Sen har man ju andra minnen, första NHL-matchen och lite såna här också.
Vad sa vi, Los Angeles borta?
Hemma var premiär. Sen mötte vi dem borta ganska borta, snabbt
Ja.
Det är nog OS-guldet, SM-guldet, första NHL-matchen är nog...
Du hade ju du blev ju publikfavorit i Boston för din ja, osjälviska spelstil, din, att du var så lojal. Vad kännetecknar en bra defensiv forward som du var? För du tillhörde ju toppskiktet i ligan under många år.
Ja, vad kännetecknar en sån? Ja, det är väl egentligen att man tar hand om det defensiva först. Vissa matcher fick jag ju spela med spelare som var väldigt offensiva bara för att täcka upp för dem så att säga.
Men tränar du på något speciellt sätt? Läste du? Var det viktigare för dig med det taktiska? I och med att du
det var det. Det var det. Man läste ju på om spelarna man skulle möta innan man visste vad de gillade att göra och inte, som man försökte vara i de områdena.
Tittar du mycket video?
Det är en hel del, ja. Speciellt i special teams då, powerplay och boxplay.
För det var en av dina...
Deras powerplay då.
Precis, en av dina andra styrkor var ju just penalty killing spel med rätt underläge.
Ja, man försökte ju använda hjärnan och sen var jag ju hyfsat snabb på skridskorna. Det försökte man ju utnyttja som att ligga tätt på dem och var allmänt jobbig och störande helt enkelt.
Ja. Och sen en annan sak som ja, står i scoutingrapporter men också som folk säger att du har en positiv attityd. Var har du fått den ifrån? För den är ju vägvinnaren. Alla gillar ju Pebben.
Ja, det är väl... Ja, man kan ju hoppas att alla gör det, men det tror jag inte. Men ja, det är väl hemifrån skulle jag kunna tänka mig.
Ja.
Ja, jag gillar och ser det positivt. Om man liksom går upp på morgonen och känner att det är tungt och jobbigt ibland, men om man tittar, om man slår upp tidningen och tittar hur andra har det, så har man det väldigt, väldigt bra. Mm. Även om det kanske går emot ibland, och det ska det väl göra, för annars så ser man ju inte de bra dagarna som bra. Mm. Ja, men om man möter en människa på stan och den personen skrattar, vad gör du då?
Ja, det leder du också. Ja.
Så det måttet brukar jag gå efter. Kan man göra någon annan glad så är väl det helt fantastiskt.
Är det något som du tänker på, eller är det naturligt att du
är glad människa?
Eller?
Ja, det är nog ganska naturligt.
Ja.
Alltså, livet är kort, varför inte ha roligt?
Ja.
Försöker jag se det. Sen är det givetvis, händer det saker i livet som gör att man inte är glad varje dag. Men jag har ett bra liv.
Ja. Vem är den bästa spelare du spelat med?
Spelat med?
Ja, med. Vi börjar där.
Oh, man kan ju nämna så många. Ska jag nämna NHL så är det nog Ray Bourque.
Berätta, varför var han så bra? Där fick ju vara med när han fick vinna där i Colorado.
Ja, då satt jag uppe och grinade.
Ja, ja. Har du hört en intervju med Telvén där?
Ja, jag har också varit med. Ja, ja, han, det var den bästa intervjun jag har.
Ja, men det var, han slet ju så förbannat hårt och han ville ju så hemskt gärna vinna i Boston, men fick inte till det och blev tradad till
Colorado.
Colorado och fick vinna. Då, den natten satt jag uppe och tittade på den sista matchen. Det var, då kom det någon tår i ögat faktiskt. Det var han värd för.
Sjunde avgörande mot New Jersey. Ja. Kan du berätta, när vi är inne på dig Mark, berätta om hans storhet i Boston. För han är ju gigantiskt stor. Det är ju Bobby Orr och det är Ray Bourque.
Han spelar ju så många säsonger där också. 18 säsonger eller 19. Och han... Där har du också en vinnarskalle och sättet han förberedde sig. För när jag kom över då var han ju 37 år redan, men var ändå fortfarande bäst tränare och den som slet mest och spelade mest. Och han hade ju ingen spelstil där han sparade på något, utan han var ju stenhård i egna zonen och proppade och ändå spelade han 2 minuter varje powerplay. Mm.
Den bästa du spelat emot då? Som defensiv forward?
Ja, det fanns många... Jag fick ju en syssla ett år när Mike Sullivan var tränare, att vi körde väl en 5-6 kanske 10 matcher. Jag följde bara efter den andra lagets stjärna, skuggan kallar jag skuggade dem var de än var på isen. Det var ju inget roligt, för jag nödde aldrig pucken mer eller mindre.
Du punktmarkerade dem?
Punktmarkering, ja, mer eller mindre. Och då fick jag göra Jäger var ju en, han var jobbig att möta. Han var så otroligt stor, det gick inte ta pucken av.
Ja, världens största hockeyarsle.
Ja, det kan inte finnas många som är större. Och han var ju mästare på att sätta ut det och täcka pucken. Han var jobbig på det viset. Den annan var ju just i det avseendet av att skugga någon, så var ju Marcus Näslund svår. För han kunde byta tempo på skridskåkning. Han kunde köra lite lugnt och så helt plötsligt bara small det, så stack han iväg. Och sen kunde han komma i full fart och bara sakta ner och så sticka igen. Men Jäger var nog den som var jobbigast.
Den bästa tränare du haft? Du får, eller som betytt mest för dig?
Bästa tränare?
Som betytt mest för dig?
Ja, betytt mest... Det blir nog... Alltså Lasse Falk här, just i avseendet att bli den hockeyspelare jag blev, men sen även Pat Burns när jag kom dit. Det är väl kanske de som har betytt ganska mycket. Sen kan man ju också gå tillbaka till pojklag, alltså alla tränare man har haft hela uppväxten
som ungdomstränare
har betytt otroligt mycket också.
Du får namnge dem, det går helt okej.
I tidig ålder hade jag ju Lasse i många år. Givetvis så har ju de betytt väldigt mycket. Rolf Karlund, Morgan Karlsson. Sen hade jag ju farsan som tränare i några år.
Ja, var det då, farsan då?
Ja, då fick man ju lite hårdare behandling än de andra. Men det kanske man behövde också. Det var ju inte alltid man betedde sig på isen. Man hade ju lite vinnarskalle, så det var ju några slängda klubbor och man betedde sig lite illa.
Marcus Näslunds sommarprat där, hans pappa Sture, det var ju tränare. Han skickade hem honom bara mitt i matchen. Nu får du gå hem.
Ja, det fick jag också någon gång. Att sätta du längst bort på bänken. Där borta kan du sitta tills du beter dig. Ja, nu har jag säkert missat någon också. Ja. Så juniortränare, jag hade Labraten, Benny Westblom, Lasse, Lars-Erik Esby, jag kände något år. Ja, det är många. Jag ber om ursäkt om jag har glömt någon på vägen här.
Är det någon tränare som du känner att nej, du behöver inte nämna någon om du inte vill, men är det någon som du känner nej, det där var inte min typ av tränare i alla fall?
Ja, men som jag var som spelare så kanske inte Mike Keenan var min typ av tränare. Även om vi i slutet på säsongen kom ganska bra överens. Men hans sätt att leda ett lag var väl inte riktigt min filosofi.
Hur kändes det när du tog farväl? För du kom ju tillbaka till hockeyn sen och Frölunda. Du skrev på för Frölunda igen säsongen 9-10 och så spelade du fram till säsongen 12-13. Var hungern där verkligen då, Pebben? Du hade vunnit SM, du hade vunnit OS, du hade varit 11 år i världens bästa liga i klassiska Boston Bruins och sen återvända hem där. Hade du den riktiga?
Jag var lite hungern? Sugen på att vinna ett SM till, för det var ju häftigt. Ja. Men kroppen var nog inte riktigt på samma linje som hjärnan. Jag började bli lite småskadad och tvungen att operera höften, och knäna började säga till att det började ta emot nu. Men det var ju fortfarande fruktansvärt roligt, så det var svårt att lägga av. Så man försökte ju så gott man kunde, även om man inte var den spelaren man hade varit, så att säga.
Men du fick ju spela med brorsan Anton,
ja, det var ju
och Fredrik Sjöström. Det var ju,
det var ju fantastiskt.
Ja,
men, alltså, alla, vi hade ju ganska bra lag, men fick inte riktigt till det. Nej. Tyvärr. Åkte ut i kvartsfinal flera år på raken. Och nej, vi lyckades aldrig riktigt få till det som vi ville. Tyvärr. Det kan ju ha varit många och olika anledningar givetvis. Hockeyn är ganska bra i Sverige. Det är inte bara att åka hem och spela, så att säga. Man blev ju lite saktfärdigare för varje år som gick där med ålderns höst, så att säga. Så man fick väl kanske, blev väl ännu mer bara göra sitt jobb, så att säga. Och sen var ju förväntningarna att man skulle göra mer.
Var det
kanske,
jobbigt för att när kommer pebben hem?
Jag tyckte inte det var så jobbigt.
Du kände inte att nu ska pebben hem och ta SM-guld i Frölunda? Du kände inte den pressen att nu...
Nej, vi var ju flera som kom hem. Joel kom ju hem och Bäckman kom ju hem. Och så vi var ju flera som fick dela på den, givetvis.
Ja, men det var, men du kom hem som OS-guldmedaljör och 11 år i Boston, stjärnstatus.
Ja, fast Bäckman var ju också med, var OS-guldet.
Ja, det gjorde han. Han spelade inte 11 år i en klassisk...
Nej, det gjorde han inte. Nej. Men spelar ju några, han har ju gjort den, han har haft en fantastisk karriär också. Både där borta och här. Men det är klart att lite press hade man ju, men det var inget jag... inte gillade. Alltså pressen ska ju vara där. Kan man ju mer vara lite... För mina lagkamrater visste ju vad jag var för en spelare. De visste ju att jag inte skulle göra 20 mål. Då kan man ju mer ifrågasätta vissa media som kanske trodde att jag skulle...
Får vi vatten också här? Åh, ditt favoritfik i Kungälv. Ja, tack.
Som trodde att man skulle helt plötsligt bli en... en målskytt och storspelare på ålderns höst, när man hade varit en defensiv forward i många år. Men det är klart att jag skulle väl kanske ha varit lite bättre egentligen, om man tänker efter. Jag kan inte göra statistiken, men
ja, de senaste, sista...
Första året tyckte jag ändå hösten var ju lite jobbig. Men sen började jag komma igång tills jag blev... Sen blev jag ju skadad på våren.
Spelade landslag, gjorde också säsongen 9-10. Du gjorde 47 matcher, 26 poäng, 10 mål första säsongen när du kom hem.
Ja.
Och sen så blev det 50 matcher, 4 plus 10. Och då hade du minus 10 plus minus statistiken. Och det sticker verkligen ut där säsongen 10-11. För du har inte många säsonger där du är minus, trots att du möter de bästa spelarna.
Ja, i början på karriären hade jag ju det. I alla fall när vi bara var på isen i Boston mot de bästa. Då
Men Boston var ju inte ett bra lag då heller.
Nej, vi var inte ett topplag. Men...
då hade du ett par säsonger där. Men sen har du en lång radda där du inte är på minus många år.
Nej, men som sagt, första året var okej. Sen gick det neråt, så att säga, i produktionen.
Du blev assisterande lagkapten också när du kom hem. Hur var det?
Ja, men det var okej. Det var jag ju i Boston också.
Det stämmer ju. Så att det kände du till. Jag måste ändå fråga, när du då bestämmer dig för att sluta efter säsongen 12-13, hur var det att ta farväl ifrån ishockeyn?
Ja, de... två veckorna där man funderade finns det en chans att spela till, eller liksom man började träna lite grann och kände att nej, du, kroppen är färdig. Man våndades där någon dag eller två, men så fort man tog beslutet så var det väldigt skönt.
Var det skönt när det var taget?
Alltså just att ett beslut var taget var skönt, och kroppen var väldigt nöjd med det. Även hjärnan också, tror jag. Och så var det ju skönt, jag hade ju turen att få avsluta på mitt eget vis, inte behöva lägga av i förtid för någon skada, och det tror jag har hjälpt väldigt mycket.
Men ändå måste du känna en det har ju varit ditt jobb och ditt liv i så många år att gå och träna, att liksom ha ett schema och sen helt plötsligt så, ja.
Ja, men det blev ju, alltså sommaren, då var jag hemma på sommaren, men det blev ganska tidigt klart, fick jag klart för mig att jag måste göra något där. Jag kan inte gå ett år och inte ha något att göra. Då ringde ju SVT.
Ja.
Så då hoppade jag på det ganska fort. För det var ju liksom torsdagar och så någon turnering här och där. Sen dröjde det inte länge innan Boston ringde. Gjorde jag det på halvtid, scouta på halvtid. Och då var man ju kvar i hockeybranschen. Man var ju liksom i de områdena man var bekväm i, och det har ju givetvis hjälpt väldigt mycket.
Kändes det viktigt att få vara kvar i hockeyn? Vad hade Per Johan Axelsson arbetat med om det inte hade blivit ishockeyn? Har du funderat i de banan någon gång?
Nej, det har jag inte. Och det vet jag faktiskt inte vad jag hade gjort.
Det var meant to be ishockeyn för dig?
Nej, men jag hade väl några... Pratade med lite folk här och där om att göra saker, men...
Som vadå?
Ja, pratade lite med Jocke Esbjörs. Har ju ett företag.
Inom vilken bransch då?
Han är med liftar.
Ja, liftar.
Om man tänker efter nu, så här efterhand, så var det nog ändå åt hockeyhållet man drogs. Ja.
Och ja, hur var det att jobba på SVT förresten? Komma in där i tv-världen och sitta och prata?
Ja, det var ju
fast du hade ju ändå, du hade ju spelat 4 år i SHL. Så
ja,
du hade ju
hade
liksom
man ju lite,
fått lite koll
på spelarna och så.
Ja.
Ja, men det var ju ovant givetvis.
Ja.
Och sitta där och svara på kommandon. Eller?
Och nu är du slutat på SVT och nu jobbar du heltid som talangscout för Boston Bruins. Det är du och Sven-Åke Svensson.
Ja.
Ja, som draftade dig, var med och draftade dig en gång i tiden. Som sköter Europa, eller? Vad sköter,
ja.
Vilka,
hur ja, har vi ni... har Europa ja. Som
hur har ni delat upp det där då? Hur funkar det? Hur är arbetsfördelningen?
Ja, vi har ju också en finsk scout, en nyanställd nu. Så han sköter ju då givetvis Finland. Så sköter jag och Sven-Åke Sverige som nummer ett. Traditionellt sett så är det ju mest svenskar i Europa som blir draftade. Men vi sköter ju även neråt i
Norge, Danmark.
Europa. Norge, Danmark.
Mm.
Om det finns talanger där. Oftast så är ju danskar och norrmän i Sverige och spelar.
Det är kul då. Jag vet ju, ni är ju en familj där med, det är ju hela gänget där med Hammarström och Labraten och Hedberg och Rockström och Håkan Andersson och du och Svensson och Tommy Bergman och vi kan dra i Weiderstål och
Lukas Bergman.
Vi har
Josef och Mirjen och Evertsson och
det är massa. Då
kan vi sitta en stund när vi ska rabbla upp alla.
Ja. Och ni åker ju ihop, ni är som en litet dagis där, eller dagis, men ni sitter och sen
kan
så,
man väl kalla det.
Och sen så precis som att jag vill inte säga för mycket när den sitter bredvid, men alla har ju ganska bra koll ändå på, åtminstone de bästa spelarna vet ni ju, alltså vilka som är bäst.
Det är ju inga hemligheter.
Sen så sitter ni på era små guldkorn i slutet där, för det är ofta de senare rundorna som är mest intressanta för er, va?
Det är ju det, man försöker hitta ett guldkorn givetvis, och de man sitter ju med anteckningsblock och de sitter man ju för sig själv med.
Ja.
Så det är ju lite hemlighetsmakeri, det är ju lite kul.
För när du sitter på kvällen så där, med över en öl och så säger, men hörru du, har inte sett och lite luskan inte lite med varandra?
Nej. Alla vet vad det handlar om. Ja. Så, nej, det är väldigt lite luskande. Kanske finns någon, men...
Du trivs med det? Du trivs med, du tycker att det är ett härligt jobb och du ser mycket ishockey?
Ja, det gör jag.
Ja.
Och det trivs jag ju med.
Ja.
Sen kan det ju vara resorna ibland som kan vara lite jobbiga.
Hur många resdagar blir det ungefär på ett år?
Jag har inte ens räknat, men det blir några 100.
Mm.
Det blir det ju. Men så resdagarna så, när man är ute på turneringar så är det okej. Det är de här när man ska köra bil kvällstid, nattid, när det är plötsligt börjar snöa och regna och det är mörkt och det är djur på vägarna.
Du ska upp till Karlstad och sånt där.
Ja, och sen hem och så sen dagen efter är det igen till Västerås och hem. Och... Men det är väl som alla andra, det är väl som alla jobb.
Ja.
Det är inte alltid en dans på rosor, även om jag kan tycka att mitt jobb är det, för jag får ju hålla på med något jag verkligen älskar.
Så... Och få jobba för din klubb också, Boston Bruins.
Så det är ju ett privilegium att få göra det.
Ja. Och sen är du engagerad. Jag fick ju träffa dig här tidigt på morgonen. För mig är det tidigt, men jag kom ut i Kungälv här redan vid 8.30. För du, ja. Du sa det, jag hinner inte, jag vill gärna träffa dig. Men jag har hockeyskolan, sa du. Jag har hockeyskolan, så jag träffades här utanför ishallen i Kungälv.
Ja, jag har ju grabben med i hockeyskola här den här veckan. Och han är ju yngst tillsammans med en annan kille. Så vi får...
Ja, men det är han. Jag är född...
Han är ju 09, så han fyller 6 nu i november. Ja. Så jag tyckte att det var ganska, jag får ju vara med och knyta lite skridskor och vara med. Men
du är inte med och sköter några träningar eller något?
Nej, jag har varit med på några ispass med den yngsta gruppen då. Jag har haft lite skridskoövningar och så.
Tycker han det är kul?
Han tycker det är jättekul.
Och så har en dotter också.
Ja.
Håller hon på med ishockey?
Hon har gjort det,
ja.
Men nu är det bara fotboll och handboll som gäller. Hon är ju lite äldre, hon är ju 03, så det blir ju 2 träningar i veckan i varje sport. Så det blir en del körande. Fantastiskt roligt. Ungdomsidrott är ju grymt.
Sitta och mysa på läktaren.
Det är ju så kul.
Läktare för dig nu, Peben.
Det är väldigt mycket läktare. Ja, det är väldigt mycket kaffe. Ungdomsidrott är ju så fantastiskt härligt. När man ser dem hålla på och glädjen i dem. Och när man ser att liksom poletten trillar ner. Att nu fattade de liksom det här. Som tränarna har försökt att gå igenom och träna med dem i 2 veckor. Och så helt plötsligt, det här satt den. Ja, jag tycker det är så roligt.
Hur planerar du att bli som hockeyfarsa?
Jag är väldigt lugn och stillsam. Jag sitter bara tillbakadragen och tittar och tycker det är kul att barnen har roligt. Mm. För det är ju det ungdomsidrott handlar om. Mm.
Okej, innan vi avslutar, nu sitter vi här, det är en ny säsong som ska dra igång. Vi ska få två frågor, vem vinner SHL i år?
SM-guld vinner Frölunda.
Frölunda och Stanley Cup?
Boston.
Boston, ja, det var ju logiska svar.
Ja.
Tack så mycket, Peben.
Tack så mycket, Niklas.
Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Facebook Holmgren möter, eller Twitter Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.